Du lyssnar på Aldrig glömma av Britt Peruzzi, inläst av mig Gunilla Leining. En cikada ekade över gården, genomträngande, som en hanne. Som liten hade hon ofta somnat i trädgårdens serenader från hannar som försökte locka till sig honor. Den här frekvensen var annorlunda. Kanske påverkad av siroccovinden och solen som snart stod i zenit. Hon försökte vrida huvudet uppåt. Vid fallet hade gruskorn trängt in i hennes ögon. Men hon kunde se att de vreda ögonen som fortfarande betraktade henne nu såg skärrade ut. Själv kände hon varken rädsla eller smärta. Bara en intensiv närvaro. Det var som att befinna sig i en centrifug, där varje ljud var utkristalliserat och för varje varv blev mer och mer samspelt med de andra ljuden, tills en enda cikadas vibrato tog över och skapade en ton som skulle vara för evigt. Fredag. La Oliva. 1. De gråblå väggarna fick borden med sina dubbla, manglade linnedukar att se ut som förtöjda lyxjotter i en privat hamn, i skydd från en vårstorm. Och det var ingen dålig hamn, om Mario Fiumano själv fick säga det. Krögaren kände med sitt högra pekfinger på den matta stenväggen, ramen runt hans livsverk. Ytan kändes kalkig. Sen drog han händerna genom håret, det lilla han hade kvar. Gässan var alldeles svettig och han torkade reflexmässigt av sig på byxbenen. Det var ändå ingen som såg honom, i synnerhet inte hans fru. Under hela deras äktenskap hade hon hävdat att de flesta människor matchade sina yrken även till det yttre. Inte bara direktörer med ekonomiskt välmående rondör längs bältet. Präster kunde delas in i en konservativ och en blid falang. Och läkare var, i alla fall enligt tv-serierna, antingen långa och stiliga eller okammade bohemer anställda inom biståndsverksamhet. På de okammade stämde naturligtvis också nidbilden av journalister in. Och de flesta musiker, utom möjligen Frank Sinatra och Julio Iglesias. Restaurangägare var svårare att definiera. Men om de ägde en lyxkrog borde de åtminstone försöka hålla något sånär jämna steg med sina kunder, tyckte hans hustru, för att visa respekt eller för att ställa sig in. Men inget det var aktuellt för Mario Fiumano. Han var klädd i sina urtvättade ljusgröna bomullsbyxor som hade bildat knän redan för 10 år sedan. Den kortärmade skjortan, visserligen instoppad, var några år yngre men hade fått svettfläckar under ärmarna och hans fötters förhårdnader stod i ett par ingångna sandaler i skinn. Carla hade hittat dem på hyllan med nyinkomna varor hos bröderna i hörnet av Ry Kronstadt och Maréchal Joffre under en av parets lördagspromenader i staden, medan de fortfarande tog gemensamma sådana. Han hade ifrågasatt priset, men hon hade envist betalat skorna, tackat nej till kartongen och sen road tvingat honom att provgå dem. Först bort till parken Alsace-Lorraine och sen flera rundor runt fontänen med Voltis sovande kvinna. Till slut hade han resignerat och med åren till och med blivit ett med dem. De nötta sandalerna klapprade när krögaren gick mot serveringsgången som visade sig vara tom. Han fortsatte bort till glasdörrarna för att spana ut över trädgården och klev till slut ut i den svala hallen. När han inte såg någon där heller återvände han till sin hamn av halvdukade bord. Den gamle mannens blick flackade omkring en stund innan den som vanligt fastnade på golvurets tavla, trots att han visste att klockan inte alls var 06.05. Varje dag i 25 år hade han korsat denna matsal och förbannat det gamla uret som hade stannat på ett så meningslöst klockslag. Den lilla klockvisaren såg ut som en vissnad gren där den pekade mot marken och den stora som ett snett gevär på en okoncentrerad soldats axel. Men klockan var ändå inte 06.05. Att eländet fick stå kvar berodde bara på att det vägde som ett mellan.